Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon när den gled över till förmiddagen. För klockan är ju passerat 9 och då är det förmiddag, har jag lärt mig. Jalle Lorentzon, har morgonen behandlat det väl?
Morgonen har varit underbar och fin och fantastisk. Okay. Och jag fick koka mitt ägg i en alldeles mycket mindre kastrull än vad jag brukar. Men herregud, jag lyckades.
Du äter också ägg på morgonen?
Ägg på morgonen, ja, absolut.
Alltså jag måste också, och sen en liten klick majonnäs måste jag ha. Det kanske inte är bra för lilla hjärtat, men det vill jag ha.
Det kan nog vara någonting klokt i det. Vi bestämmer oss för det.
Du har hört några vårfåglar så här på morgonen, eller?
Inte just denna morgon, men jag har inte hört någon riktig höjdare än. Utan koltrast är ju alltid vackert. Men,
jag tycker de är så roliga när de sprätter omkring ute i trädgården hemma.
Ja, visst är de det. Alltså koltrastar kommer alltid att fascinera mig, fast det är bland de vanligaste fåglar vi har. Visste du det att de fanns bara i skog för 100 år sedan?
Är det så?
Ja, det är först de sista åren de har vågat sig in bland människor. De var oerhört skygg skogsfågel förr.
Men du, alltså, har det hängt med sedan barndomen, där fågelintresset, Jan, eller?
Hade det i barndomen, fåglar. Och sen när jag var... träffade min fru i 25-årsåldern. Hennes bästa vän var fågelskådare. Och när jag turnerade som allra mest och hängde på Oves och andra tuffa ställen här i Malmö på, när jag inte spelade, alltså var ute och festa, så började jag tröttna på det livet lite grann. Man kunde ju göra någonting annat än att leva rock'n'roll-liv. Och då fick han med mig ut, och han är en av Sveriges bästa. Och skriver böcker och leder resor och sånt där. Erik heter han. Och han fick mig totalt fascinerad. Så det blev mitt andra liv liksom.
Är du med klubb 300 eller?
Jag är med klubb 300, ja.
Eller 400 kanske. Hur många har du nu?
Det där är en jäkligt jobbig. Jag har haft 400 kryss. Men sen har de bestämt sig för att en särskild buskskvätta inte ska räknas på samma sätt som man har gjort förr. Så därför är jag nere nu på 399 kryss. Och varit där nere i 1,5 år. Jag har inte fått någon ny. Du vet, ska man ha en ny art när man är där uppe på de antalet, så ska det vara något rätt extremt som kommer hit till Sverige.
Men du, alltså jag har ju varit med där när det har varit den här larmet går och alla sätter sig i bilarna och blåser och hoppas att fågeln inte har... Det var något på någon stens huvud här nu för 2 år sedan kanske.
Alpjärnsbarv.
Ja, just det.
Jag missade den. Jag gick åt fel håll. Du råkar sätta fingret just på det som är jobbet. Jag gick faktiskt helt fel. Jag skulle gå höger vid en stig och så gick jag vänster. Och när jag kom tillbaka och hittat rätt så var... eländet borta. Det hade ändå kört över hela Skåne från Malmö.
Ja, men den där känslan när du kan boka av, alltså, kan du beskriva den?
Det är ren eufori. Alltså om det är första gången man får se en fågel som man aldrig har sett för, så är det ren eufori. Man är helt viktlös, totalt lycklig. Ungefär som när Ravelli plockar straffarna 94.
Eller hur?
Det är den glädjen.
Där satt han.
Ja.
Men du, första fågeln du kollade in, vi börjar på fågelspåret, Jalle.
Alltså det första riktiga kryss jag fick, det var faktiskt en gam som hittades 1986 över Falsterbo och seglade där. Sen så vände den om för de där räddarna, de inser att de måste ta sig över havet. Så de brukar göra några försök, de här riktigt stora rovfåglarna. Så den här gåsgamen som den då var, den vände liksom inåt land och följdes i 2 mil av en bil. Och sen såg man var den gick ner, på vilken nattkvist den tog. Så att nästa morgon så stod vi några hundra där och tittade på. Och jag var rätt besviken, för den hade gömt huvudet i fjädrarna, så man såg liksom inte någon gam. Man såg bara en komposthög av fjädrar i träd. Jag bara tyckte det här är ju ingenting. Nu i efterhand, herregud, att se att en vild gam i Sverige är rätt häftigt.
Det är rätt coolt faktiskt. Ja. Alltså själv, jag snöade in när ungarna börjar bli så här, du vet, barn blir så här sjukligt fascinerade när de verkligen går in. Min dotter blev så här jätteintresserad av rovfåglar, så det blev våran grej. Så vi åkte till Fyledalen titt som tätt, och du vet, de här vackra vintervyer när man kommer ner i dalen, kommer några små bambisar skuttande och så där kommer några vildsvin som bökar, och där så kommer den stora mäktiga kungsörnen liksom. Ja,
så är det ju.
Alltså,
kungsörn ser du ju just på vintrarna i Skåne. Det är bara att åka ut.
Hur är livet nu den här veckan? Du har haft en hektisk vecka. Du är chef för kulturskolan här i Malmö.
Ja, det är ju 5000 barn som går på liksom och lär sig på sin fritid lär sig spela instrument eller teater eller håller på med bildkonst, film, och det är ju en fantastiskt jobb. Underbart. Jag har 100 underbara lärare som driver detta. Men just nu i dessa coronadagar är det en rätt rörig tillställning. Men hur ska vi göra? Vilket beslut ska vi ta? Men vi är rätt noga med att följa exakt vad staden säger och vad Folkhälsomyndigheten säger. Och försöker hålla.
Har du varit stressad själv över det här i veckan eller?
Ja, det har jag. Min närmsta kollega har släktingar, en syster som bor mitt i Italien och mitt i epicentrum, och det är ju inget roligt det man hör. Nej. Så att det är ju klart att man blir påverkad, och vem blir inte det, va? Samtidigt handlar det här ju om, det är ju inte mycket mer än en influensa, va? Och influensa har alltid varit farligt varenda år den kommer. Det är bara det att man har varit inåldern när man tidigare har brytt sig.
Nej, precis.
Nu man närmar sig lite mer. Så att det gäller väl bara att vara klok och försiktig och lite strategisk i sitt sätt att vara.
Mm. Det var jätteduktigt att tvätta händerna innan du kom in i studion här också.
Ja, varför inte?
Du, alltså med det här med det heter kommunala musikskolan för det som heter kulturskolan över riket nu.
Det är ju för att det heter ju musikskola för det var bara musik. Nu sen 90-talet ungefär så har man lagt till teater, dans, film, bild, serieteckning är vi väldigt stolta över. Och sådär.
Gick du själv på kommunala en gång i tiden?
Jag blåste den där blockflöjten.
Säg nu inget dumt om blockflöjtar.
Våra blockflöjtslärare, vi har blockflöjt igen, men det är ju inte alls som det var. Alltså det är ju 20 år sedan man har tagit bort det här med att man måste spela blockflöjt innan man får spela ett annat instrument. Det har ju inte gällt på 2 decennier, men det lever kvar det där bilden av. Nej, men jag lärde mig själv spela munspel. Det är ju det jag... kan.
Men var det självlärt eller var det genom musikskolan där också?
Nej, det var helt... Alltså jag gick och spelade blockflöjt när jag var 8. Sen så hade jag ingen tanke på att hålla på med musik. Men du vet, när man kommer i tonåren och börjar undra över livet och känslor och vilja uttrycka sig, så blev bluesmusiken min. Alltså jag bara älskar blues.
Det blev din baby.
Så. Ja, och Peps Persson. Ja. För han är från Tjörnarp. Just och Tjörnarp har vi sommarstuga i. Så då gick jag och köpte en platta med honom bara för att han var från Tjörnarp. Ja. Jag visste inte riktigt vad det var. Men det ändrar ju mitt liv. För sen började jag spela The Week Peps Came to Chicago hette den plattan. Då började jag spela till den och det var fiffigt. För jag spelar mest i 2 tonarter. Det är himla dyrt för en tonåring att köpa munspel. Men jag hade råd med de 2 munspel.
Har du tackat Peps någon gång så här i efterhand för att han inspirerade dig?
Jag har ältat de här tacken många sena nätter för honom. Han var rätt uppgiven sista gången.
Ja, men ge dig nu då.
Ja, ungefär.
Ja. Men du, alltså där med blockflöjten, alltså jag var samma. Jag ville ju börja spela trummor, men så att nej, du måste börja med blockflöjten. Jag kommer bara fortfarande ihåg den där doften, man skulle ha den där lasen som man skulle köra igenom flöjten. Det luktar inte hallon och maräng.
Nej. Det stämmer. Jag ville också spela trummor. Det var ju intressant. Vi har något gemensamt.
Ja, och sen då när jag väl fick börja spela fick jag en sån liten jävla gummiplatta för att öva takter liksom. Jag ville ju, jag var ju Mick Tucker i Sweet för tusan liksom.
Allt sånt har vi tagit bort. Vi möter liksom barnet där det är och liksom lyfter deras drömmar. Det är vad vi gör i kulturskolan. Och det med alla lärare har den inriktningen och inställningen nu att det här vi liksom möter vi barn, så lyssna på vad de vill och så gör vi det.
Alltså det känns ju lite grann som att kultur inte alltid har varit prio liksom när det gäller liksom att fördela pengar ute i den stora världen som vi kallar pappastaten. Hur har du liksom reflekterat över den senaste tiden? Det finns ju många ställen där man faktiskt har dratt ner på.
Jag är ju ordförande för alla kulturskolors nätverk i Sverige och vi har precis dratt igång en rejäl kampanj om att vi vill ha en lag som skyddar just kultur för barn och unga. Va? För att barn och unga inte ska hamna i strykklassen när det gäller besparingar. Alla kommuner måste väl spara, men sist det var så här illa i kommunerna, och det var med från börskraschen 87 och 10 år framåt till 97, så minskar kulturskolorna, musikskolorna med 25%. Det är ju en enorm minskning. Det vill inte jag säga igen.
Nej.
Så därför kräver vi en lag för att liksom värna kulturskolorna.
Wilmer, vad är Wilmer i ditt liv 2020? Nu har ni varit på lite avskedsturnéer och ni kommer och ni går.
Comeback-turné, 18-19. Vi skulle bara göra 18, men så var det så många arrangörer som var sura för att de inte hade hunnit med 18, så vi fick slänga in 19 med. Det gjorde vi så gärna. Nej, men Wilmer X har verkligen blivit en sorts fantastiskt lycklig tillställning. Är det någonting jag... Alltså, Wilmer X är mitt liv. Det är ju egentligen mitt yrkesliv. Liksom. Det är ju det jag gjorde under 80- och 90-talet och halva 2000-talet. Så att det är mitt hjärta, det är mitt allt, Wilmer X. Va? Det är, och vi älskar att träffas, vi älskar att spela ihop. Va?
Jag vet, jag pratade med Nisse, han var ju här i detta programmet för lite drygt ett år sedan, och så pratade vi om det här med just att när man inte har träffats på länge och sen kommer ni in i replokalen och så ställer ni, och sen plötsligt så är man tillbaka nästan i samma jargong som var en gång i tiden.
Ja. Och nu var det ju väldigt speciellt. När vi hade inte spelat i princip inte på, vad var det, egentligen inte på många år. Från 2005, jag kan inte räkna plötsligt. 13 år. Va? Vi hade gjort något litet däremellan 7 år tidigare. Men i princip hade vi haft en paus på 13 år med Wilmer X. Så skulle vi spela på stora scen Sweden Rock för 35 000. Det första vi skulle göra. Så alla kände nog att det här är lite press, va?
Och nu alla... måste vi leverera, grabbar.
Ja. Sen är det ju det att vi har hållit igång. Alla har spelat. Alla är skickligare musiker idag än vad vi var för när vi avslutade 2005. Mm. Så det tog inte många timmar innan vi fattade att herregud, vi kan ju, vi är ju bra. Så det är självförtroende. Det har vi också varit rätt bra på, att liksom bara tycka att vi är bäst. Mm. Det är en av våra stora tillgångar.
Ja, men det är ju Malmö.
Sen hur mycket fakta och fog vi har för det, det är en annan historia. Men vi tycker alltid att vi är bäst. Och så skulle vi åka upp där till Sweden Rock. Du vet, man, det är ju inte vilken... Det är ju så stort så det är sanslöst. Ja. Va? Först är det en säkerhetskontroll, sen är det en till, och sen medan man sitter i den tredje säkerhetskontrollen så kommer det liksom Judas Priest gående där, eller Iron Maidens crew eller något sånt där. Va? Man bara, var har vi hamnat nu? Sen till slut när man skulle in i det tält där man klädde om, så stod det vakter där också. Man skulle visa de här plastbanden man får och sånt. Så det var ju en jäkla apparat. Och sen skulle vi gå upp, vi skulle göra en linecheck. Soundcheck, då testar man ljudet på riktigt. Linecheck, så man bara till att det är ström i allting. Så att lampor lyser och det är ljud i grejerna. Så vi gick upp och gjorde en line, och det var ju ett landskap, den scenen. Det var ju en katedral, bara scenen var stor som en Kölnerdomen liksom. Och där skulle... Moi står där, lilla jag där. Tänkte man, herregud, hur ska detta gå? Sen är Sweden Rock lite speciellt. Det var 35 000 på spelningen. Men jag var uppe, jag hade glömt ett munspel när vi gjorde linechecken. Så jag var tvungen att springa upp och hämta bara en kvart innan spelningen. På alla andra festivaler som kvart innan så började stå upp tusentals människor och vänta. Men då stod det 38 människor ungefär. Inga människor alls. Tänkte, vad i helsike?
Vi är stekheta.
Och vi spelar 1:30 på dagen. Så att jag tänkte, är det så att folk skiter i första artisterna? Vad är det frågan om? Så jag var liksom väldigt mixed emotion. Det finns en bild när jag går upp för den bryggan upp mot scen. Ja, så jag ser ut som jag först i schavotten. Jag ser fullständigt förstörd ut. Och sen så när jag väl kommer in på scen så står det 35 000. Så är de på Sweden Rock. Då är de på vid någon annan scen och lyssnar. Man lyssnar på allt. Det är världens bästa publik. Helt underbar publik. Och där stod 35 000. Och sen efter två låtar så var det back in business. Inga problem.
Men känner du den alltså, energin? Liksom, alltså, jag har ju aldrig varit rockstjärna, men just den känslan när man kliver upp
och ser. Pröva det, det är tips.
Är det en kick eller?
Ja, det tycker jag.
De stora scenerna för mig är liksom Wilmer i de stora sammanhangen jättekul, men det är ju ändå KB, det är ju liksom Tivoli, det är alltså, det är de intima liksom, jag menar, hur många gånger har man inte...
Alltså rockklubbarna runt om har vi ju gjort, det är ju, det är sant, det är där vi trivs allra allra bäst, på en rockklubb som tar 700-800 pers och tajt och tätt och häftigt, det, och det har vi. Jag menar, det finns, de klassiska rockklubbarna i Sverige har vi spelat upp ett 50, KB över 50 gånger. Mejeriet i Lund tror jag 49 gånger.
Har du varit på Pub Sparta och spelat någon gång?
Massor med gånger på Pub Sparta. Totalt kaotiska konserter. Jag kommer ihåg en gång så hade vi 7 brottare som stod längst fram. De var verkligen brottare som hade skrivit med, en hade skrivit ett V, en ett I på sin överkropp. De stod med bara överkropp. L, M, så de bildade Wilmer X. Så stod de längst fram. Ögonen stod ut och huvudet på dem. Och de öste som tusan. Och alla andra hundratals människor där stod bara tryckt upp mot scenen. Fanns, då på den tiden fanns det inga kravallstaket eller något sånt där. Så det var rätt kaotiskt. Och mitt under konserten så kommer en upp ur publiken fram till mig och säger: kan du stoppa konserten? Jag har tappat mina kontaktlinser.
Så det är klart vi gjorde det.
Nej, jag tog beslutet snabbt att vi får nog vänta på det där.
Ja, men här, kommer du ihåg första spelningen du gjorde, känslan över att stå på en scen och ha publik som kom dit för att se dig?
Ja, de första spelningarna var egentligen ren panik bara. Vi hade ju ingen aning om vi faktiskt kunde spela eller inte. Det var mest bara genomleva. Men jag minns kicken ändå. När folk faktiskt klappar. Och jag, vi, alltså allra första konserten var i 78. 7 april och direkt visste jag, ja men detta är mitt liv, så här är det, och jag skulle bli historieprofessor, så det gick kana iväg helt och tälsike, men jag kände, nej, nu är det det här som gäller. Och från, och vi kände inte varandra, jag och Nisse, vi hade bara liksom träffats i replokalen där 3-4 gånger före den där spelningen. Men direkt så började vi ringa varandra, timslånga samtal och dra upp planer och linjer och sånt där. Så det blev livet för mig.
När föräldrarna fattade att en unge Jalle skulle satsa på det här, fick du inte den här frågan: men vad ska du egentligen göra, Pog?
Jag hade världens snällaste föräldrar. De var liksom positiva till allt. Så att jag kan inte säga att jag kände någon press därifrån. Sen utbildade jag mig faktiskt till lärare under de första åren. Vi hade ju ingen karriär i början. Det var en fritidsgård där och en annan fritidsgård där. Och plötsligt fick vi spela på någon festival fast utan gage. Det var ju liksom så i början. Så att det tog några år innan det vevade igång på allvar. Då hann jag utbilda mig till lärare i alla fall. Då var de rätt lugna.
Men hur många år har du jobbat som lärare? För det har ju varit din andra sida, liksom karriären nu innan kulturskolan.
Många tycker det är konstigt. Rockmusiker, till och med rockstjärnor, något år skulle vi nu kunna säga att vi var rockstjärnor, eller ja, kan man ju säga på ett sätt. Men jag tycker det är rätt lite samma sak. Du vet, du kommer in i en lokal där ett antal människor som inte är riktigt säkra på vad de har inte bestämt sig för vad de ska uppleva. Och sen tar du tag i alltihopa efteråt, tycker alla att det här var ju kanon. Och jag har alltid trivts med att vara de gånger. Jag har aldrig varit riktig lärare. Jag blev utbildad mig till ämneslärare i svenska och religion och historia. Jag har haft något terminsvik under Wilmers fattiga år. Men sen när vi började göra stora turnéer och sen har årsvis utan att vi gjorde turnéer, då behövde jag en inkomst och framförallt något att göra för att må bra. Och då har jag jobbat rätt mycket med ungdomar som har haft det lite tufft i livet. Det är det jag har gjort. individuella programmet heter det ju på gymnasiet när man inte kom in och jobbat med något som heter Rädda barnens musikprojekt. Där vi samlar ett antal ungdomar i stan som inte ville gå i skolan, som tyckte skolan var något tröstlöst. Och sen så fick de göra en skiva. Och för att få göra den skivan var de tvungna att sköta matte och svenska och SO.
Lilla moroten där. Ja. Liksom.
De var tvungna att gå på båda. De fick inte bara gå på musikdelen. För då fick de inte vara med på musikdelen. Det var rätt enkel pedagogik. Men den funkar alldeles utmärkt. För en av de elever jag hade, första året var vi på kajplats 305. Då var vi på andra våningen och där gick eleverna ut på gården och rökte dit och snackade med varandra när det var rast. Och sen var det dags att komma tillbaka. Då brukar de ha sina bergsprängar så det dånar av olika hiphopmusik i trappan eller hårdrock var det mycket på den tiden. Men en gång så var det bara en sång. Och ingen komp, ingenting, inga gitarr, bara sång. Tänkte, fasen vad häftig musik, vad är det här för en sångerska, hon måste jag leta upp. Så var det Lulu Lamotte från Mamas.
Var det?
Ja, och den sången hon hade.
Som power voice eller?
Nej, det var inte klokt alltså, herregud. Och Lulu har jag... Jag är så glad att hon fick
satt och
vinna Melodifestivalen.
Satt och kolla Mello nu här om veckan, eller?
Jag tittar inte just på det. Jag spelar själv i lördags. Okay. Så att men jag har ju gratulerat henne och vi har utbytt budsk messenger med varandra. Och jag har spelat med henne sen dess och hon är ju fantastisk. Alltså. Fantastisk. Så att,
Malmöpåg från början.
Ja.
Det Rosengård.
Ja, gamla villa. Jag ska inte liksom kokettera med att jag är uppväxt i höghusområdet Rosengård.
Nej, utan gamla villa.
Gamla villaområdet där ute.
Mm.
Och hade klasskamrater från Augustenborg och Botildenborg och där. Och liksom jag uppväxt i det gamla Malmö som det var förr.
Alltså, kan du sakna någonting från den tiden? För Malmö har ju förändrat sig.
Alltså, jag tycker snacket var likadant rätt mycket. Att det var vi och dem och sånt.
Ja. Fast vilka var de då?
De var vi. Ja. Alltså vi som var från östra Malmö. När man sen kom på gymnasiet så fattar man att det var mycket finare att komma från västra Malmö.
Ja.
Typ där vissa människor har alltid velat dela upp i vi och dem.
När Nisse kom från då, han kom ju från...
Jo, det brukar jag köra med att han är från landet där man är uppväxt på konjak och bärnäs. Den poängen kan jag inte låta bli att dra ibland. Vilket är ju helt trubbigt skämt. Ja. Det stämmer. Alltså, det var likadant. De som är från det området, de är konstiga. Och så. Då var det ju inte från andra länder, utan det räckte att man inte...
Ja. Ja, man bodde på fel sida i vägen.
Ja, och hade märkliga intressen som rockmusik eller något sånt där.
Det var inte lika, det är samma som jag bor ju åkar på där så är inte det, men där var också så här gamla åkar på nya åkar på, så det finns här järnvägsspår delade av byn liksom lite samhället.
Finns en del människor som är väldigt, det är väldigt viktigt för dem att dela upp i hierarkier. Ja. Och sen finns det andra människor som vi gör det här tillsammans. Mm. Låt oss ha kul.
Typ,
det under vår tid på den här planeten.
Mm, det är lite så faktiskt. Wilmer 2020, vad kommer att hända? Har ni några planer och funderingar? Just nu så sitter ni på varsin kammare och är oroliga för coronaviruset just nu. Men...
Vi har inga konkreta planer så. Alltså att jag kan säga ett datum. Då kommer vi att spela, men att vi ska ut, herregud.
Ja.
Vi älskar ju det här att spela tillsammans. Det är ju fantastiska somrar 18 och 19 med massor med folk. Mm. Vi drog mycket mer än vad vi nästan någonsin har gjort. Så att det var hur kul som helst. Framförallt så var det inte nostalgiakt. Det tycker inte jag. Jag tycker vi var bättre än någonsin.
Men det där med att vara ute och turnera då och nu, alltså är man inte lite mer bekväm? Är det lika kul? Är det lika slitsamt som det var när ni var ute och turnerade som mest på 80-talet?
Alltså, jag tycker nästan det är roligare nu. Fast det var vansinnigt kul på 80-talet, ja, med. Herregud, vilket decennium det var för, ja, Wilmer X. Du vet, från början var det just fritidsgårdar. På slutet var det stora scen med, på Roskildefestivalen. Ja. Det var ett rätt bra decennium i mitt liv, om man säger så. Va? Så att, och det var magiskt, det var det ju. Att liksom ha den här drömmen som vi hade utan att egentligen ha någon fog för den. Och sen bara blir det verklighet. Det är, ja, det är att få varit med om det i livet. Men sen då comebacken 18-19, vissa saker kommer aldrig igen i livet. Alla föräldrar vet att en dag flyttar barnen och sen är det rätt tomt. Jag är själv där just nu.
Har barnen flyttat, dratt och... Ja.
Ja. Men Wilmer fick komma tillbaka i mitt liv. Det är faktiskt en enorm gåva i livet. Tack, tack, tack för det. Alltså.
Var det så att fylla det lilla vakuumet när kidsen drog vidare, eller?
Jag menar, det... Det kan man nog säga, ja. Det som var det häftigaste med comebacken, det var när vi spelade på Malmöfestivalen. Och jag har tre barn och den yngsta är just min dotter. Och var vid det tillfället 19. Mm. Och hon hade aldrig sett det här med Wilmer X. Hon var för liten innan. Mm. Så att jag, när hon var i tonåren så liksom körde pappa med, ja men du vet, jag är en jäkligt stor rockstjärna. Du kan tänka dig den blick man fick från en 16-årig tonårsdotter. Stick och brinn ungefär. Sen fick hon då se som 19-åring då på Malmöfestivalen.
En annan pappa.
Ja, hon var rätt tagen, om man säger så. Det var en stund jag minns i livet när hon kom fram bakom scen efteråt. Och, pappa! Det var häftigt.
Ja, det...
Men du, jag hoppas inte jag hänger ut folk här till höger och vänster, men det blir nog bra med det.
Nej, det får man göra. Det kan man göra med åldern och den, den grejen. Du, Malmö FF.
Mm.
Betydelse för dig?
Mm. Malmö FF... Ja, det är ju sjuklig betydelse för mig just nu. Alltså, nu ser jag allt. Nu kan man ju se allt med alla kanaler. Så det är träningsmatcher. Och varför tar han inte in den? Och varför spelar han den sortens taktik? Och jag menar, Marcus Rosenberg.
Ja,
det... Är det någonting man...
Jag satt med en tår i ögat och jag sett den här, alltså, hyllningen när han avtackade så här. Mm. Och när han bryter ihop familjen och kommer in.
Ja. Avtackningen tyckte jag, det var hans fru som hade designat den. Den tyckte jag var så fin. Den var så nära och så mänsklig och så enkel. Och jag var ju där givetvis. Det var ju när han i 95:e minuten slog in det här 3-2-målet mot Dynamo Kiev. Och sagan var all. Och jag råkar ha mitt kort. Jag har sånt kort, årskort. Precis vid pressläktaren. Där sitter de MFF-spelare som är skadade och så. Och de brukar aldrig, vi brukar aldrig ha någon kontakt med dem, va? Det fattar man, de vill ha, de har en mur mellan sig och oss, va? Men då, jag menar, min kompis stod och kramade om Anders Christiansen och alla bara, vi bara liksom, den glädje och den värme och att, jag menar, vilken människa han är, Marcus Rosenberg, när han kommer hit. Jag bland många andra var, ja men vem är han liksom? Är han så bra? Och varför är de så upphetsade över att han kom? För man liksom kunde ju inte hans karriär riktigt. Jag kunde inte den. Ja, det tog inte många veckor innan man bara satt och dyrkade denna människa. Herregud.
Ja, alltså det hela den här, alltså den kraften kan jag känna som ganska så, alltså, relativt med dig, nybliven MFF-supporter. Den kraften när man kommer in på stadion och den här vandringen genom, som jag alltid brukar beskriva, genom Pildammsparken innan match. Och alltså, det kvittar liksom vilken hög som låg. Alltså, det är någon, alla är där tillsammans, alla pratar med alla och det är en skön, och lika jobbigt är det efter en förlust när man vandrar på väg ner till triangeln igen.
Fast jag måste säga att jag tar det nog ändå. Jag menar, det är bara en sport. Ja. Det ska vara kul.
Ja.
Och det ska innehålla besvikelser ibland. Va? Det tillhör det.
Men just den kärleken till ett lag, det är något fantastiskt, tycker jag. Liksom, och...
Jag tycker Malmö FF betyder mycket för den här staden. Alla älskar Malmö. Från vilken stadsdel? Det ska vara mer sånt som enar den här staden Malmö.
Och just de här mörka åren som vi hade med mycket konstighet i den här stan. Och så just när då Malmö är den kraften och den uppgångssagan som vi hade under de åren. Mm.
Och man, där umgås vi, där visar vi att vi visst det kan fungera som en helhet.
Mm,
så det, nej, jag gillar Malmö FF.
Zlatan-statyn och invigningen av den.
Ja. Jag var där.
Jag vet ju det, ni spelade ju...
Ja, vi hade våra småbarn som spelade lite blåsinstrument och sjöng. Ja. Mm, från olika...
Och sen en månad senare så har han köpt in sig på något konstigt vis i Hammarby.
Ja, och var på en bild i en Hammarby-tröja.
Den var lite magstark, kan jag känna.
Ja, samtidigt tycker jag det är... Alltså man kan inte förstöra en staty, det tycker jag är... Nej, det är,
man kunde flytta den, absolut, men...
Mm. Det kan vi diskutera, men jag är i kulturförvaltningen min chef är den som har hand om det här ärendet, så jag tror hon får yttra sig i ärendet.
Ja, folk som utifrån inte förstår hur man reagerat Malmö, för det här är ju sån... Det är våran sonen som vi har följt genom åren, liksom.
Ja, men herregud, är det någonting man har varit stolt över så är det Zlatan. Och jag såg ju honom när han spelade i MFF.
Ja, ja.
Och det är en fantastisk fotbollsspelare. Fullständigt enorm fotbollsspelare. Det är helt otroligt att vi har haft en av dem. Jag menar, ett tag var han kanske den näst bästa eller bästa i världen vissa ögonblick. det är sanslöst. Och med vilken kraft han genomför sin karriär. Mm. Det är för härligt. Mm. Och titta vad han har gjort för Milan nu. Va? Men, så att han är stor. Mm. Men Hammarby-tröja. Hallå.
Exakt, vi behöver inte säga mer än så. Du, alltså, innan jag släpper iväg dig, Jalle, för jag vet att du har mycket att stå i också, även på, så här på helgen, en låt som fortfarande betyder någonting för dig, som, alltså, som du skulle kunna spela på autorepeat, en låt från ungdomen som du liksom så här bara, den där låten liksom, som bara tar dig tillbaka, om du blir inlåst i ett rum och blir tvungen att lyssna på den i 6 timmar, sådär, bara en låt, finns det någon sån?
Usch, det var inte beredd.
Jag kan bara säga att Per Nisse då, när han fick samma fråga, så var det Mark Bolan och det var T-Rex och Geridon.
Mm.
Vilka var dina husgudar? Var det?
Så jag var jäkligt knepig med det där. Jag är inte uppväxt med rock och popmusik som han är. Om vi går utanför intervjun så... Vi hade knappt radio hemma.
Det var ingen musikalisk.
Jag hade en bror, eller har en bror, som är 6 år äldre. Så länge han var hemma så spelade han Stones och sånt som betyder jättemycket för mig. Men när han stack så dröjde det ett tag innan jag kom igång. Sen var det rätt svart, extrem blues som jag inte kan spela i radio retro. Men varför inte? Nu har jag det. Jag älskar Lodi av Creedence Clearwater Revival.
Fantastiskt. Mm. Ska vi ta klämmaren?
Ja,
vi gör det.
Yeah.
Taget. Jalle, fantastiskt kul att du kom.
Tack.
Ut och spana på lite pjoddar nu.
Ja,
yeah. Små pjoddar.
Ja, tänkte jag.
Lördagsgästen på Retro FM.